En av de äldre sköterskorna nickade och hastade till telefonen. Jensen fortsatte till kirurgintaget med Sankari tätt i hälarna. Även här var irritationen stor över Waltengrens frånvaro. Jensen kände desperationen som ett kvävande mörker. Vad skulle de ta sig till nu? Vilket var det rätta draget? Sannolikheten att Axberg var i Waltengrens våld ökade för varje minut som förflöt. Hur skulle de finna honom innan det var för sent? Att springa runt på sjukhuset och leta var lönlöst. De måste finna en strategi, en plan att utgå ifrån. Jensen kände instinktivt att de hade gått fram för fort, rusat i blindo och hoppats på turen. Nu tvingades de tänka om. Varför hade Axberg begett sig till sjukhuset? Förmodligen för att träffa Waltengren. Så här sent fanns det knappast någon annan personal på plats som kunde vara intressant för utredningen. Hade de avtalat tid? Kanske, men mindre troligt med tanke på att Waltengren var jour. Hur hade Axberg då lokaliserat Waltengren utan att gå till akuten och fråga? Det troliga var att han hade sökt honom. Precis som Jensen själv gjort för mindre än en kvart sedan. Tankeledet avbröts av Sankaris telefon. Sex poliser stod utanför huvudingången och väntade på vidare order. Sankari sa att de skulle bevaka samtliga utgångar och avvakta. Han fällde ihop mobilen och vände sig bekymrat till Jensen.
Vad gör vi nu?
Återgå till utgångspunkten. Vi måste rekonstruera händelseförloppet. Han tryckte på dörröppnaren till korridoren och slank igenom just när springan blev tillräckligt stor. Som så många gånger förr när liv räknades i sekunder. Sankari rultade med förvånansvärd snabbhet med i 300-metersloppet tillbaka till huvudentrén. Jensen lutades in genom luckan med andan i halsen. Den unga tjejen som skötte växeln satt i telefon. Jensen viftade åt henne att avbryta samtalet. Hon nickade utan att lyda. Han sträckte sig in och tryckte bort samtalet.
Vad gör du?
Utbrast flickan. Lyssna noga nu. Vi behöver din hjälp. Har kriminalkommissarie Johan Axberg varit här ikväll? Det visste Linda Karlsson mycket väl att han hade. Frågan var om hon skulle hjälpa den här oförskämde mannen som la sig i hennes arbete. Kanske det, fick hon ur sig. Hur så? Sankari trängde sig fram och tryckte polisbrickan i hennes ansikte. Hon satte tuggummit i halsen och hostade upp det, harklade sig. Han var här för en halvtimme sedan typ. Vad ville han? Träffa en läkare? Som hette? Linda Karlsson tänkte efter. Waltenqvist eller något sånt. Waltengren, korrigerade Jensen. Flickan sken upp. Precis så var det. Och vart gick Axberg sen? Han åkte till plan 6 och avdelning 60 någonting. Jensen reagerade med förvåning. Är du säker? De avdelningarna används inte längre. Helt 100, bekräftade hon och nickade samtidigt. Hon lyfte ett litet anteckningsblock och höll fram mot dem. Kolla där alltså. Hon pekade med en rosafärgad nagel på en tydlig sexa. Jag skrev till och med ner det. Jensen och Sankari missade hennes stolta leende. De sprang redan mot hissarna. Slaget träffade perfekt. Mannen föll handlöst bakåt. Det var oundvikligt. Med en kattlik rörelse kastade han sig ned och fångade upp kroppen innan den slog i golvet. Han ville inte åsamka den några yttre skador. Janus var emot onödigt våld. Bara vad nöden krävde hade de kommit överens om. Tillräckligt för att stoppa korståget mot tidens förbund. Förbundet som skulle återförena honom med hans bror. Han kontrollerade mannens puls med ett finger på halsen, pupillreaktionen med en ficklampa. Han log. Kraften i nackslaget hade varit väl avvägd, sövande utan att döda. Han sträckte sig efter mobiltelefonen på golvet och slog av den. Att dö direkt är för enkelt, tänkte han. Så lätt skulle kommissarie Axberg inte komma undan. Han skulle först få möta Janus. Guden med de dubbla ansiktshalvorna, som hade ett öga i framtiden och ett i forntiden. Guden som skulle öppna dörren till det förflutna och ge honom möjligheten att rädda Gabriel. Så skulle det ske, bara han höll sin del av avtalet. Att Axberg själv sökte upp honom för andra gången denna dag tog han som ett tecken. Det var nästan som om kommissarien ville dö. Men det var fortfarande för tidigt. Axberg var nummer 15. Tre offer till måste överlämna sin tid innan kommissarien stod på tur. För ett ögonblick kände han sig förvirrad. Han lyssnade efter Janus röst, men hörde inget. Bara ett avlägset vågslag. Sen skriket från bildäcken. Plötsligt kände han sig trött intill förlamning. Han lutade sig mot väggen och sjönk ned på huk. Rummet snurrade. Bilderna framkallades oombedda för hans inre syn. Gabriel, på andra sidan korsningen. Bilen som alltid kom för fort. Dunsen som fick hans inre att vibrera av smärta. Tystnaden som sprängde honom i bitar. Ett ljud utifrån fick honom att öppna ögonen. Mannen på golvet vred sig klagande. Snart skulle han vakna. Kvickt reste han sig, tog tag under armarna på Axberg och drog in honom i ett angränsande rum. Han förvånades över hur tung kommissarien var. Massiv muskelmassa, kompakt skelett. Det skulle han ta hänsyn till när han beräknade doseringen. Med en kraftansträngning lyckades han lyfta upp Axberg i en av de fyra tomma sängarna på rummet. Vid varje liggplats fanns en droppställning utplacerad. Allt var laddat och klart. I dessa slutna rum hade han successivt fyllt på lagren. Ingenting saknades honom här. En hel avdelning som låg öd. Han hade passerat igenom några gånger innan idén föddes. Stället var genialt. Axberg hade minimalt med underhudsfett. Venen i armväcket var stora och tydliga. Med lätthet förde han in en nål och kopplade droppet. Axberg sjönk tillbaka i dvalan. Drogblandningen skulle förflytta honom till drömmarnas värld i flera timmar. Några minuter stod han bredvid sängen och justerade dropphastigheten. Sen lösgjorde han Axbergs armbandsur. Drog ut piggen och kontrollerade att sekundvisaren stannade. Innan han lämnade rummet lade han en gul landstingsfilt över kommissarien. Han skulle inte behöva frysa. Någon gräns får det finnas, tänkte han och fnös åt sin egen medkänsla. Nu skulle han skrida till verket. Han hade redan utsett tre lämpliga patienter på avdelningen. Det var bara att forsla dem hit och utföra planen. Sen skulle han berätta allt för Axberg som skulle bära med sig hemligheten till Janus. Ett jubel steg upp inom honom i tanken. Triumfen var total. Hissen stod stilla. Det var i alla fall så det kändes. Jensen hamrade otåligt med ena handflatan mot låret och följde frustrerat den omvända nedräkningen. Aldrig hade de röda siffrorna ovanför dörren skiftat så långsamt. Sankari talade i telefon med poliserna utanför. Han redogjorde för situationen och sa att Waltengren var lokaliserad. Om ny kontakt inte uppstod inom 10 minuter skulle två poliser komma in och se vad som hänt. Jensen såg två svettdroppar leta sig ner för Sankaris hals. Rädslan lyste igenom polismannens trygga fasad. Hissen stannade och dörrarna gled upp. Allt var tyst och mörkt runt omkring dem. Ögonen fick kämpa för att se något i det falnande skymningsljuset som föll in genom fönstren. Två frostade glasdörrar utan insyn ledde mot varsin korridor. Avdelning 65 och 66. Sankari valde det lägsta numret och sköt upp dörren. Steg för steg, hela tiden med uppsikt bakåt, skred de in i mörkret. De kände varandras närvaro i huden. En nästan elektrisk känsla. Plötsligt slogs tystnaden sönder av ett högt ljud. Jensen vände sig om, förstod vad som orsakat bullret. Sankari hade slagit foten i en rullstol. De stelnade till med ryggarna mot varandra. Stod tysta, kände varandras andetag. I dunklet var varje steg en risk. Båda visste att de måste ta den. När ingenting hände fortsatte de framåt och nådde slutet av korridoren. En tegelvägg utan dörr utgjorde den definitiva slutpunkten. Sankari tryckte på en knapp till sitt digitala armbandsur och lyckades få lite ljus över displayen. Tre fingrar i luften visade att 3 minuter passerat sedan samtalet i hissen. 7 minuter till godo. Med en nick mot varandra började de gå tillbaka genom korridoren. Metodiskt gick de igenom alla sidorum. Inte en levande varelse fanns i de övergivna salarna. Mörkret tilltog utanför fönstren. Konturerna flöt ihop till ett kornigt töcken. De skyndade på stegen. Var snart ute vid hissarna igen. Jensen kände att han var blöt av svett. Adrenalinet rusade genom kroppen. Skulle resultatet bli annorlunda bakom nästa dörr? Och vad skulle de i så fall finna? Längre hann han inte i sina tankar förrän Sankare tryckte upp svängdörren till avdelning 66. Gångjärnen gnisslade betligt. Sankare formade en tyst svordom i läpparna. Denna gång utlöste deras oväsen ett svar, ett distinkt ljud, som var svårt att lokalisera i mörkret. Jensen kände det nästan fysiskt, som en skälvning i bröstkorgen. Någon som harklade sig eller möjligen hostade. Sankare lyfte revolven ur jackfickan. Ingenting mer hördes. Ändå fanns inget tvivel, någon fanns där inne. Axberg? Valtingren? Eller båda två?
Hallå! Ropade Sankare. Det är polisen som talar. Om någon befinner sig här på avdelningen, var vänlig och kom ut i korridoren. På en gång!
Orden absorberades av linoleummattan och ljudisolationsplattorna i taket. Sankare upprepade samma ramsa igen. Ingenting hände. De smög sakta nedåt korridoren. Sankare några meter före, med revolvermynningen som ett tredje stirrande öga. Systematiskt avverkades sal efter sal utan resultat. Nu återstod bara fyra. Uppmärksamheten var riktad mot rummen på höger sida. Det var därifrån ljudet hade kommit. Jensen kände hur rädslan kom i vågor. Sankare klev in i salen närmast till höger med pistolen lyft. I dörröppningen blev han stående. Blicken riktad mot en punkt som var osynlig för Jensen. Reaktionen var omedelbar. Sankare drog efter andan, sköt upp axlarna och sänkte revolven. Sen hände allt mycket fort. Något vitt fladdrade till. Sankare träffades av en spark mot halsen och föll handlöst. Revolven gled iväg över golvet. En man i läkarrock landade ovanpå honom. Sankare stönade under tyngden. Under bråkdelen av en sekund såg Jensen rakt in i Valtengrens ögon. Blicken kall och beräknande. Valtengren kastade sig förbi honom och började springa bort i korridoren. Jensen hann inte reagera. Några sekunder stod han som frusen i ögonblicket. Sen upptäckte han Axberg. Han låg på en brits med slutna ögon. Ett dropp var kopplat till armväcket. Jensen såg hur droppe efter droppe föll ur påsen ned till en grov nål i en slingrig ven. Han kände paniken lamslå honom. Sankare kravlade sig mödosamt upp och rafsade åt sig revolven.
Den jäveln stod på tvättstället!
Sankare stapplade ut i korridoren och såg Valtengren försvinna i riktning mot hissarna. Jensen gick fram till Axberg. Han drog ut nålen och ropade hans namn. Ingen reaktion. Kroppen slappt följsam under hans skakningar. Men pulsen var god och andningen regelbunden. Jensen släppte luften ur lungorna. Vi kom i tid, tänkte han. Sankare ignorerade smärtan från halsen. Han sprang fortare än han gjort på mycket länge. Mannen som hade sparkat honom skulle inte komma undan. När han kom ut i hissarna var Valtengren försvunnen. Sankare hittade en strömbrytare och tände. Ljuset stack i ögonen och allt framträdde med påträngande tydlighet. Han stod orörlig och lyssnade. Hissarna rörde sig inte. Valtengren kunde omöjligt ha hunnit åka någonstans. Tidsmarginalen var för liten. Ett klickande ljud hördes från korridoren bakom hissvestibulen. Sankare sprang dit. Närmast honom fanns en brun metalldörr. Han slet upp den och blickade ut i trapphallen. Ekande steg avlägsnade sig hastigt uppåt. Sankare följde efter. Magen skumpade betänkligt.
Jag är för gammalt för sånt här, tänkte han.
Efter två våningar kände han sig yr av andnöd. Ytterligare en dörr slogs igen. Sankare tvingades vidare, revolven i ett fast grepp. Tionde våningen var den sista. En dörr med texten "Obehöriga äga i tillträde" var enda alternativet. Han tryckte ner handtaget och gick ut. Stod alldeles stilla. Nattluften svalkade skönt i lungorna. En blek månstrimma framträdde mot den dunkelblåa himlen. Sankare såg sig omkring. Ett tak, stort som en fotbollsplan, bredde ut sig runt honom. Han bedömde att han stod ganska precis i mittcirkeln. Rader av taklampor slog in kilar av ljus i mörkret och gjorde sikten relativt god. Ett 20-tal skorstenar utgjorde utmärkta gömställen. Någonstans där befinner han sig, tänkte Sankari. Nu har vi honom. Härifrån tar han sig inte obemärkt. Sankari tog ett steg ut i sommarnatten. Det krasade betänkligt under foten. Hela taket var beklätt med grus. Han ringde larmcentralen och informerade om sin position. Nu var det bara att vänta. Snart var förstärkningen på plats. Några minuter förflöt i stillhet. En sval bris drog över taket, kylde hans blossande ansikte. Sankari började just slappna av när han såg något vitt röra sig vid en skorsten 50 meter bort. Han kisade för att se bättre, men det vita rörde sig bort från honom och försvann i mörkret. Först då slog det honom att det kanske fanns fler utgångar och givetvis ett antal stegar runt om byggnaden, att han inte alls kunde stå på sin post och vänta ut Waltengren. Sankari svor åt sitt misstag och började springa i riktning mot det vita utan att bry sig om oväsendet det medförde. När han nådde skorstenen såg han honom igen. Waltengren rusade mot en sida av taket som vette mot skogen. Om han tar sig ner där försvinner han på nolltid, tänkte Sankari och ökade takten. Waltengren kastade av och till en skrämd blick över axeln. Varje gång tog Sankari in några meter på försprånget. Nu var det bara 10 meter som skilde dem åt. Snart var Waltengren framme vid kanten. Sankari stannade, förde händerna till munnen och ropade: "Stanna! Du kan inte fly längre!" Waltengren fortsatte trots varningen och Sankari skulle många gånger återvända till ögonblicket som följde. Filmen på näthinnan skulle spelas om och om igen, väcka honom på natten, gör honom frånvarande om dagen. Han såg Waltengrens vita väsen fladdra till en sista gång, fladdra till och försvinna. Det var omöjligt att avgöra om han snubblade eller kastades över kanten. Bakdelen på den vita rocken stod som en spänd ballong bakom hans ursinniga frammarsch och omöjliggjorde vidare antaganden. När Sankari kom fram till kanten såg han honom ligga där nere. Som en krossad vit ängel på asfalten hade han drivit honom i döden. Sankari föll ner på knä och kräktes upp allt maginnehåll.